Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Happiest Man on Earth är en självbiografisk memoar av Eddie Jaku med undertiteln The Beautiful Life of an Auschwitz Survivor. Boken skildrar hans liv som judisk pojke i Tyskland, hans erfarenheter under förintelsen, tiden i Buchenwald och Auschwitz, en dödsmarsch, och hur han efter kriget byggde upp ett nytt liv i Australien. Det en kort men mycket koncentrerad bok, skriven för att vittna om vad antisemitism och hat kan leda till. Men också för att visa hur medmänsklighet, vänskap och disciplin kan bära en människa genom det svåraste. Istället för att bara vara en överlevnadshistoria fungerar boken som ett etiskt minnesdokument där Jaku förmedlar sina livsläxor på ett enkelt och direkt sätt. Den passar läsare som vill förstå förintelsen genom en personlig röst och samtidigt ta del av en ovanligt tydlig reflektion om hur man väljer att leva efter trauma. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ett vittnesmål om förintelsen som kombinerar personlig historia och historiskt minne. Bokens viktigaste funktion är att den gör förintelsen konkret genom en enskild människas liv. Eddie Jaku berättar inte som historiker utan som ögonvittne och det ger händelserna en annan tyngd än i mer översiktliga böcker om andra världskriget. Läsaren följer hur ett vardagsliv i Leipzig gradvis bryts sönder när nazismen tar över, hur judiska familjer förlorar rättigheter, trygghet och till sist nästan allt. Genom att knyta de stora historiska skeendena till familj, skola, arbete och kroppslig överlevnad blir boken ett pedagogiskt minne snarare än bara en personlig bekännelse. Det gör också att den fungerar väl i undervisning och för läsare som vill förstå hur snabbt ett samhälle kan normalisera förföljelse. Jaku visar att förintelsen inte började i lägren utan i stegetvis avhumanisering. Den poängen är central eftersom den kopplar hans livsberättelse till en bredare europeisk historia av antisemitism och politiskt våld. För det andra, happiness som aktivt val, inte som frånvaro av lidande. En särprägel i boken är att Jaku konsekvent beskriver lycka som något man väljer, inte något man väntar på tills omständigheterna blir perfekta. Det betyder inte att han förnekar lidande, tvärtom är hans berättelse full av förlust, rädsla och brutalitet. Men efter kriget väljer han att inte låta nazisterna definiera hela hans fortsatta liv. Denna hållning är inte ytlig optimism, utan en form av mental disciplin. Han talar om att le, om att odla tacksamhet och om att skapa ett gott liv trots att mycket inte går att återställa. För läsaren blir detta en viktig kontrast till många andra överlevnadsmemoarer där fokus främst ligger på trauma och efterverkningar. Här ligger tyngdpunkten på den medvetna omdirigeringen av livets riktning. Det är också därför boken upplevs så starkt livsbejakande. Jaku gör inte lyckan enkel, men han gör den möjlig genom att koppla den till handling, ansvar och dagliga val. Det ger boken en praktisk dimension som går att tänka vidare kring långt efter läsningen. För det tredje, vänskap, kärlek och omtanke som motkraft till avhumanisering. En annan bärande idé i boken är att mänskliga relationer kan fungera som ett skydd mot den förstörelse som hatet skapar. Jaku återkommer till att kärlek, vänskap och lojalitet är avgörande för att en människa ska kunna hålla ihop sig själv. Det är inte bara en sentimental tanke, utan en konkret överlevnadsinsikt. I lägren och under flykten kunde små handlingar av omtanke avgöra om en dag blev uthärdlig eller inte. Samtidigt visar han att nazismens mål inte bara var att döda människor, utan att bryta deras värdighet och isolera dem från andra. Därför blir vänskap en motståndshandling i hans moralvärld. Denna aspekt gör boken särskilt relevant i ett nordiskt och svenskt sammanhang, där många läsare också tänker på hur civilsamhälle, grannar och skolor kan motverka exkludering. Jaku framhåller att man måste ge vänskap för att få den tillbaka och att livet blir fattigare när människor sluter sig mot varandra. Det är ett enkelt budskap, men i hans berättelse får det existentiell betydelse. Relationer är inte prydnad i livet, utan en förutsättning för att överleva som människa. För det fjärde, hat som sjukdom och försoning utan att glömma. Boken är ovanlig eftersom den tydligt skiljer mellan att vägra hata och att förlåta allt. Jaku säger att han inte kan förlåta eller glömma, men han vägrar ändå att låta hatet fortsätta styra hans liv. Det är en viktig skillnad eftersom den gör hans hållning trovärdig och mindre förenklad än många inspirerande berättelser. Hat beskrivs som en sjukdom som sprider sig vidare och till slut skadar den som bär den. Därför blir hans budskap moraliskt snarare än sentimentalistiskt. Han vill inte att läsaren ska tro att allt kan lösas genom att vara snäll, utan att man måste förstå hur hat byggs upp och hur det förstör både individer och samhälle. I ljuset av europeisk historia får detta särskild relevans eftersom boken visar vad som händer när antisemitism normaliseras i vardagen. För svenska läsare kan det också påminna om hur minneskultur kring förintelsen används för att motverka nutida främlingsfientlighet. Jaku erbjuder alltså inte försoning i banal mening, utan ett moraliskt val att inte föra vidare den destruktiva logik som skadade honom. Det är en av bokens mest nyanserade och tänkvärda dimensioner. Slutligen, en kort memoar med stor pedagogisk kraft och tydligt efterliv. Trots sin relativt korta längd har boken fått stort genomslag, just för att den är så koncentrerad och lätt att ta till sig. Jaku skriver med enkelhet, vilket gör texten tillgänglig för en bred läsekrets, samtidigt som innehållet är starkt nog att bära både bokcirklar, skolundervisning och enskild reflektion. Den korta formen fungerar också som en styrka eftersom den gör att de centrala lärdomarna framträder, utan sidospår. Boken har därför blivit mer än en memoar. Den har också fungerat som ett verktyg för undervisning om förintelsen och om antisemitismens konsekvenser. Att den dessutom har fått nytt liv genom scenadaptioner visar att dess kärna är tydlig nog att kunna överföras till andra uttrycksformer. Det som särskiljer den från många andra överlevnadsberättelser är kombinationen av enkel prosa, tydlig moralisk riktning och en ovanligt konsekvent livsfilosofi. Den försöker inte vara omfattande i varje detalj, utan fokuserar på de erfarenheter och insikter som Jaku själv såg som viktigast att föra vidare. Därför känns boken både personlig och allmängiltig på samma gång. Sammanfattningsvis, The Happiest Man on Earth passar särskilt bra för läsare som vill möta förintelsens historia genom en personlig och lättillgänglig röst, snarare än genom en tung akademisk framställning. Den är relevant för den som intresserar sig för judisk historia, överlevnadslitteratur, minnesarbete och frågor om hur människor bygger ett värdigt liv efter extremt trauma. För skolor, bokcirklar och enskilda läsare erbjuder den tydliga praktiska och intellektuella vinster. Den ger en konkret förståelse för hur antisemitism växer sig fram, hur avhumanisering fungerar och varför vittnesmål fortfarande är nödvändiga. Samtidigt erbjuder den ett ovanligt klart svar på hur man kan leva vidare utan att låta hat bli ens identitet. Det som särskiljer boken från många andra memoarer i samma genre är just dess kompakta form och dess konsekventa fokus på val, relationer och vardaglig moral. Den är mindre intresserad av komplex teoribildning och mer av att överföra levd erfarenhet i en tydlig och minnesvärd form. Därför står den ut som både historiskt vittnesmål och livsfilosofisk läsning. Om du vill stödja Eddie Jaku, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!